min idol och jag, intill varann vid det dukade middagsbordet. Konferensarrangörerna hade dukat upp en ugnsbakad torsk och jag minns att jag tuggade lite för fort på den när min idol äntligen lutade sig fram mot mig, ler och frågar. Vad kostar du per timme, raring?
Det här är Sommar i P1 med Anna-Karin Nyberg. Musiken i podden är förkortad av upphovsrättsliga skäl.
Här sitter jag i radiohuset i Umeå i en färgstark klänning. Röd, orange och duvblå. Det är inte så vi forskare bör se ut när vi pratar inför en publik. I universitetsvärlden har jag fått lära mig att det finns tre färger som gäller. Marinblått, grått eller svart. Det kan man ha på sig. Det är ett seriöst intryck. För en forskares trovärdighet är det också bra om man håller händerna i en triangelform. Du kan själv pröva det. Sätt bara tummarnas toppar mot varann. Och sen dina pek- och långfingerspetsar ihop. Ser du? Den trovärdiga triangeln. Pekfingrarna och långfingrarna kan klappa diskret mot varandra då och då under tiden som man föreläser. Men håll ihop tummarna. Det signalerar saklighet. När jag håller mina föreläsningar brukar jag istället ha på mig kläder i just rött, orange och blått och gestikulera yvigt. Jag brukar prata om härskarteknik, hur vi människor beter oss mot varandra på nätet och förklara varför unga kvinnor med ovanliga idéer påverkar ditt och mitt sätt att tänka. Det ska jag prata om idag också. Välkommen till mitt sommar här i P1. Cardigans, my favorite game. Jag heter alltså Anna-Karin Nyberg och bor i Umeå. Och som många andra i den här stan jobbar jag på universitetet. Jag är en av dem som svenska journalister brukar ringa och ställa frågor till när ett nytt fenomen uppstår på nätet. Och just nu får jag mycket frågor om kompisdating. Hur funkar det att dejta nya vänner på nätet? Ja, förenklat kan man säga att det är som att träffas genom en kontaktannons. Men man söker inte efter kärlek, utan just vänskap. Till exempel kan det vara en föräldraledig mamma som vill träffa en annan kvinna som också är hemma med småbarn. Man tar först kontakt via nätet för att sen träffas och gå barnvagnspromenader, fika och prata om allt från vaknätter till barnpuré och ekonomi. Ofta sker den första kontakten på en plats på nätet där man känner sig hemma. Gärna hos en bloggare som man gillar. Elsa Billgren till exempel. Eftersom båda kvinnorna läser Elsa Billgrens blogg så kan de tänka sig att de har mer gemensamt. Det är inte ovanligt att också bloggaren uppmanar sina läsare att ta kontakt med varann. Det kan vara uppmaningar i stil med: använd mitt kommentarsfält, skriv in era mejladresser så kan ni höras mer sen. Så kan en ny vänskap börja i ett kommentarsfält. En öppen, digital kontakt går vidare till ett personligt mejl som sen blir en barnvagnspromenad i ett motionsspår med förtroliga samtal mellan fyra ögon. För drygt 10 år sedan skilde vi på den virtuella världen på nätet och den så kallade verkliga världen som vi lever i våra hem, på gator och torg. Idag är den skillnaden inte så viktig. Vi lever våra liv både på och vid sidan av nätet. Och vad vi gör på det ena stället hänger tätt ihop med det andra. Kompisdating är ett nytt exempel på det. När internet dundrade in i våra liv i millennieskiftet fanns en rädsla för att vi skulle bli mindre sociala. Men idag är vi sociala på nya sätt och håller igång fler relationer än tidigare. Med tekniken har vi skaffat oss nya förutsättningar att etablera och underhålla våra relationer. Både nära och starka band inom den egna familjen och kontakt med mer avlägset bekanta. Facebook, Instagram och bloggar har hjälpt oss att öva på det här med relationer. Sociala medier formas av oss som använder dem. Vill vi att Facebook ska ha en kompisdatinggrupp så fixar vi det. Vill Elsa Billgrens bloggläsare att hennes kommentarsfält ska innehålla kompisdating så kommer den att göra det. Här är vi människor uppfinningsrika. Sen går såklart fenomen som kompisdating i riktig spin när någon förstår att det här kan man tjäna pengar på. När någon skapar affärsmodeller och appar som är enkla att använda så att den som vill kan hitta nya kompisar att ha de där förtroliga samtalen med. Sen internet kom har jag hört så många åsikter hit och dit om hur relationer bör byggas upp, vad som är sunt, bra och riktigt och vad som är fel och farligt. Visst, det finns skit på nätet, massor, och det ska jag prata om lite senare. Men samtidigt som hat sprids händer hela tiden någonting annat. Folk tussar ihop sig med varann i ett kommentarsfält där de känner sig trygga. De träffas vid ett fikabord eller ett blöjbyte och ibland blir de vänner för livet. Det här fascinerar mig och är en av anledningarna till att jag utforskar nätet. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Som liten ville jag bli sekreterare eftersom de verkar så glada och så fick de skriva på skrivmaskiner och se viktiga ut. Sen ville jag bli författare. Hemma blev jag uppmuntrad att läsa och skriva bokrecensioner och så avlönas jag med 2 kronor och 50 öre för varje recension som jag skrev. Men för att få mina kronor var jag också tvungen att besvara frågor om författarens syften, vilka värden jag upplevde i en bok eller vad den möjligen kunde tänkas tillföra andra läsare. Idag gör jag samma sak med mina egna barn. Jag erbjuder dem lön mot uppvisandet av en recension. Sommaren 1982, då läste och skrev jag ihop till 137 kronor och 50 öre. Det var mitt första sommarjobb. Sen plockade jag blåbär i ett par veckor och sålde till uppköpare. Mitt mål var att beställa den där blå skidoverallen från postorderkatalogen. Den coola med rödrandiga snöskydd. Den vintern störtade jag ut för slalombacken hemma i Vännäs i min blå overall. Varje lördag, varje söndag. Med korta avbrott för att tina upp tårna i fikastugan och doppa tjocka skivor av köpeslimpa i varm choklad. Så småningom tyckte jag att recensentlönen var piss. Man borde kanske bli elektriker. Ett tag fantiserade jag om det. Och så småningom sökte jag till det systemvetenskapliga programmet på universitetet. Jag gjorde det för att jag avskydde datorer. Och jag ville lära mig mer om hur datorerna fungerar för att bättre kunna förklara varför jag aldrig skulle jobba med dem. Dessutom hade jag en klasskompis. Jag brukar tänka på honom som Lille Fridolf. Och han hade sagt att det här var en utbildning som jag aldrig skulle mäkta med. Så börjar min väg mot Umeå universitet. Idag är jag filosofiedoktor i informatik. Mitt jobb går i huvudsak ut på att analysera den digitala transformationen av vårt samhälle. Alltså hur vi människor och vårt samhälle förändras i takt med att vi använder mer och mer digital teknik. Barndomsdrömmen om att se viktig ut slå in då, och jag blev också författare. Parallellt med arbetet på universitetet gör jag kunskapsböcker för barn om att odla och baka och göra saker med händerna för att man har lust. Den där lusten är så lätt att ta död på. Som vuxen tänker man på resultat. Det är viktigt att en bulle blir rund. Att en sockerkaka ser ut som en sockerkaka när den kommer ut ur ugnen. Men det är inte alltid så viktigt för barnet som bara vill baka. Då och då får jag höra att jag spretar. Det här med barnböckerna hänger inte alls ihop med forskningen. Sen spretar det igen när jag hjälper unga företagare att hitta rätt inom affärslivet. Och så skapar jag klänningar tillsammans med Klara Lidström, mest känd som Underbara Klara. Ja, jag gillar att göra många saker. För att jag har lust att leka på många sätt. Livet har lärt mig att tiden plötsligt kan ta slut, så man måste passa på. Och jag blir lätt trotsig när andra säger till mig: Anna-Karin, det där mäktar du aldrig med. Lille Fridolf på gymnasiet, tack. Du har verkligen sparat mig. Mando Diao, Dance with Somebody. Som internetforskare har jag läst mängder av kommentarsfält. Jag har studerat kommentarer och diskussioner i bloggar, på Instagram och Facebook i över 10 år. Jag blev snart fascinerad av hur vi människor använder språk och digital teknik för att visa oss själva i olika syften. Hur vi utnyttjar tekniken för att sköta våra relationer. Facebook och Instagram är byggda på ett sätt som gör det möjligt att synas och ta plats. Hur ska du och jag använda oss av det? Uppriktigt sagt så använder jag själv mest Instagram för att visa företagaren Anna-Karin Nyberg. Jag skulle aldrig lägga ut en bild från en grå föreläsningssal på institutionen. Däremot blir det mycket bilder med färg och form. Böcker jag skrivit, kläder jag gjort. Vi har alla våra syften med vad vi gör i sociala medier, även om vi inte vill prata särskilt högt om det. Med åren har Facebook blivit lite knepigare för mig. Det som först var ett ställe att hänga med grannar och vänner är idag en rörig blandning av kontakter ur olika delar av mitt liv. Grannarna och vännerna finns kvar, men nu också ihoprört med arbetskamrater, mina chefer, människor jag är chef över och mina kunder. Här krockar mina roller, sociala sammanhang och hierarkier från livets olika hörn. Vem av alla mina Anna-Karin Nyberg ska jag vara på Facebook nu? Så här ser det förstås ut för var och varannan på sociala medier idag. Medier som Facebook och Instagram känns inte särskilt nytt längre, men de har revolutionerat människans möjligheter att flörta, uppvakta varann och bygga upp viktiga relationer, både privat och yrkesmässigt. Snabbt och stort bygger vi relationer inför andra som också kan se på hur flörtandet ser ut. Vi gör det inför publik på nätet. Det gör att vi också effektivt kan riva våra relationer på nätet. Jag har blivit sårad på nätet. Det har troligen du också. Det hör till nätumgänget. Och ju mer dina sociala sammanhang och deras hierarkier blandas i dina flöden, desto lättare är det att jäklas med dig. Det du bjussar på ur ditt privatliv kan lägga krokben på jobbet. En Facebookbild från min bil på en utsmetad mjukglass över instrumentbrädan kan bli det som mina vänner skrattar gott åt idag. En riktig like-raket! Härligt! Men jag är rätt sträng med vad jag lägger ut. Och ibland har folk svårt att förstå det. Men spänn av, Anna-Karin! Det är ju bara en mjukglass på instrumentbrädan. Lägg ut, vet jag! Nej, jag har varit med om att humorbilder från min vardag med vänner blir ett elakt skämt inför en kund dagen efter. Var det den där smetiga mjukglassen som fick kunden att backa? Fick min kund fel bild av mig? Ibland gör det ont att vara på nätet. Jävligt ont. Det dryper av människor som använder härskarteknik. Medvetet och omedvetet. Jag har skrivit en bok om människors relationer på nätet. Sociala medier och härskartekniker. Den handlar om hur vi människor använder digital teknik för att trycka till varann. Och hur vi anstränger oss för att skydda oss från sådana påhopp. Under arbetet med den här boken dök jag och en forskarkollega ner i klassiska teorier om härskartekniker. Härskarteknik har egentligen funnits länge, men under 70-talet dammades begreppet av och fick fler och fler att se hur det används för att utöva makt i våra hem. Då handlar det om män och kvinnor. Hur män gjorde för att öka sin makt, bland annat med hjälp av språket. Lilla gumman, ni kacklar som yra höns. Hon har blivit en riktig sugga. Inom härskarteknikens subtila maktspel finns många sätt för en man att trycka till en kvinna. För en äldre att klappa en yngre på huvudet. Och för en forskare är det alltid bra med praktisk erfarenhet. Men vad deprimerande det kan vara. Som ung fick jag lära mig en del om praktisk härskarteknik av min idol. Det var på min första internationella forskarkonferens. Hans litteratur var som Bibeln för mig. Och jag såg fram emot att äntligen få diskutera hans forskningsrön ansikte mot ansikte. Under konferensmiddagen hamnade vi bredvid varandra. Bingo! Jag väntade spänt på rätt läge. Längtade efter att det skulle bli min tur att få prata en stund med honom. Fundera på vad jag skulle säga för att få fram att jag verkligen hade förstått hans teorier. Min idol och jag, intill varann vid det dukade middagsbordet. Konferensarrangörerna hade dukat upp en ungsbakad torsk och jag minns att jag tuggade lite för fort på den när min idol äntligen lutade sig fram mot mig, ler och frågar: vad kostar du per timme, raring? Robin, Dancing on my own. Berit Ås är en norsk forskare och politiker som verkligen satte begreppet härskartekniker på kartan. Även om härskartekniker och dess historia alltså sträcker sig längre tillbaka än 1970-talet skulle jag säga att begreppet nog blev känt då för de allra flesta, just genom hennes arbete. Berit Ås lyckas visa hur härskarteknikerna funkar för att hålla kvinnor på mattan i hemmet. Det jag och min forskarkollega gjorde när vi skrev vår bok var att ta Berit Ås teorier vidare. Vi valde att titta på maktspel mellan individer. Vi flyttar fokus från män och kvinnor i hemmet till individer på nätet. Vad händer när härskarteknikerna flyttar ut på nätet? Med sociala medier i händerna blir vi skickligare på att jäklas på andras bekostnad. Förlöjliga, osynliggöra, skuld och skambelägga. Säg att du och jag har varit på samma styrelsemöte. Efteråt lägger jag ut ett foto från mötet på nätet. Jag taggar in alla som var med på mötet och som syns på bilden. Alla utom just du. Ta-da! På ett mycket enkelt sätt har jag utnyttjat en teknisk funktion, möjligheten att tagga en bild för att osynliggöra dig. Och jag gör det inför våra vänner i nätverken och våra vänners vänner. Mycket effektivt. När vi drar ner byxorna på varann på sociala medier, då gör vi det ofta inför stora nätverk. Att bli förlöjligad i fikarummet, på arbetsplatsen, det är kännbart och svårt. Men att bli det på nätet, det är långt mer förödande. Spridningseffekten är potentiellt oändlig och det är svårare att göra upp med varann och sätta punkt och sen gå vidare. Varje gång någon klickar tumme upp och gillar ett gammalt inlägg aktualiseras det igen och dyker upp i våra flöden. Det är lätt att dra igång en karusell av skit på nätet. Det är långt svårare att få stopp på eländet. Den digitala tekniken är idag en del av härskartekniken. Eurythmics, Sweet Dreams. Jag modererar konferenser och galor. Och vid ett tillfälle för några år sedan skulle jag presentera en av Sveriges stora internationella ledare från näringslivet. Hyllad, aktad, erfaren och prisad. Och i många ögon en riktigt mäktig person. Ofta är det roligt att träffa den jag ska intervjua innan allt drar igång på scen. Bakom kulisserna, i logerna, får man möjlighet att prata med varann mer avspänt och se andra sidor än de rent professionella som sen ska leverera på scen. Den här mannen var också lätt och trevlig att prata med innan. Men vad jag inte visste var att han hade en noggrant uträknad plan för hur han skulle förlöjliga och förminska mig när vi väl stod på scenen tillsammans. Jag tror att han har gjort det till sin grej och dra ner brallorna på moderatorer och konferensier, vinna poänger på andras bekostnad och se hur ett nyfiket publikhav tittar på. I efterhand har jag förstått att det knappast var första gången, men nu var det alltså min tur. Inför galan hade han själv gjort sin inledande presentation, skrivit i detalj vad jag som moderator fick säga. Teamet runt omkring honom var väldigt noga med att det här skulle återges ordagrant. Varenda detalj var memorerad när jag gick upp på scenen och drog igång galan. Någonstans mitt i presentationen av alla hans årtal, bolagsnamn, utmärkelser och hans priser kände jag att någonting pågick bakom mig. Han hade stövlat in på scenen och alltså inte väntat på välkomstapplåden. Det blir så ibland när folk är lite spända och nervösa. Då händer att man glömmer instruktionerna och agerar lite radiostyrt. Fast det förvånade mig den här gången. Han som är så erfaren, hann jag tänka innan han avbröt mig. Jag tycker verkligen inte om moderatorer som tar fokus från det jag är här för att tala om. Detaljer om mina bedrifter inom näringslivet, priser, utmärkelser, olika titlar och årtal. Inte är ni väl särskilt intresserade av dem? Frågar han publiken. Även slutet var på förhand regisserat in i minsta detalj av hans team. Den enda fråga som jag fick ställa var formulerad av honom själv. Återigen tog han chansen och förklarade raljant att han avskyr alla frågor som kommer från oss moderatorer. Vad är det mer egentligen? När det här händer är jag dubbelt så gammal som den där gången när jag var på min första forskarkonferens. Jag känner igen smaken av ungsbakad torsk. Vid det här laget har min bok om härskarteknik nyligen släppts. Jag bläddrar i den i mitt huvud och hittar till sist det stycke jag behöver. Hör du, sa jag. Då utmanar jag dig. Och så ställde jag bara mina frågor i alla fall. När man blir utsatt för härskarteknik, då gäller det att hålla emot. Att inte lockas att använda härskarteknik tillbaks. Särskilt inför publik. Jag tycker att det gäller både på nätet och i resten av livet. Här önskar jag att fler kunde unna sig att ha lite mera stil. Vad man sen tänker och säger för sig själv i slutna rum, jösses, det är en helt annan sak. Timbuktu, resten av ditt liv. Mina lägsta tankar när jag är minst som människa, det brukar jag inte dela med mig av på nätet. Jag möter ofta människor som far hårt åt andra, som bufflar och armbågar sig fram, intrigerar och egoistiskt formar sina förutsättningar på andras bekostnad. Det handlar dels om universitetsvärlden, men lika mycket handlar det om de människor jag möter i min andra yrkesroll som företagare. En grådassig tisdags förmiddag för ett par år sedan slog en röst i mitt huvud följe med mig. Så snart jag stötte på människor som gnällde över småsaker, skvallrade, betedde sig ohederligt, var ogina, pratade skit om andra eller var allmänt gnälliga, ja, då blev den där rösten högljudd. Rösten inom mig ville be alla de där att dra åt helvete helt enkelt. Det var så befriande, även om det bara hände på insidan av mig. Jag hör den fortfarande här inne då och då. Ibland pratar rösten svenska, ibland engelska. Och beter sig folk runt omkring mig riktigt illa, får rösten en starkare magstöd och någon slags amerikansk tv-serieton. Den är inte att leka med. Rösten inuti hjälper mig att sortera. Stort från smått. Viktigt från oviktigt. Den är ett av mina bästa sällskap. Men vi hade en tuff start. Vi lärde känna varandra under svåra omständigheter. Den där grå tisdagsförmiddagen. Den dagen jag plötsligt fick veta att jag bar på en klump i höger bröst.
En kusttanke som stampar genom drivisen i kvarken. Ett träningspass fulle vid is. Och från havet blåser en isande grå
Amanda Bergman, Vintersaga. Vem i hela friden spelar en vinterlåt i Sommar med P1? Jo, jag heter Anna-Karin Nyberg och internetforskare och författare. Och gör klänningar. Men nu ska jag berätta om den där klumpen i bröstet som ändrar riktning på mitt liv. Den här dagen börjar i duschen. Jag löddrar in mig och tänker på mormor Greta. Hon är 100 år och lever livet i full fart. Hon är stark, humoristisk, generös och envis. Hon kör rullator genom livet. När lunchlådan från hemtjänsten inte lockar lägger hon lådan i rullatorkorgen och sladdar ner på köpingen för att bjuda tiggaren utanför affären på lunch. Hon räcker till som extra mormor för en ensamkommande flyktingpojke och skrattar högt med mig tills tårarna trilla och vi måste dra efter andan. Precis så där har jag alltid föreställt mig att jag ska vara när jag är gammal. I vår familj dör man inte. Vi blir inte sjuka. Vi är starka norrlänningar och vi har jobb, friska barn och vi har valt vettiga karar att leva med. Så tänker jag där i duschen på morgonen innan jag ska gå på min första mammografi. Som andra kvinnor klämdes jag in i landstingets bröstkollarapparat och sen var det över på ett par minuter. Men redan efter några dagar kallades jag tillbaka till ny undersökning och fick direkt veta att jag skulle tillbaka igen samma eftermiddag. Inte före tre, svarade jag. Jag skulle hålla en föreläsning på universitetet efter lunch. Mina studenter på masterutbildningen skulle diskutera identitetsskapande i sociala medier. Det gick ju inte att missa. På väg till föreläsningen ringde min mamma. Hon ville bara försäkra sig om att min man skulle vara med mig som stöd på sjukhuset senare på dagen. Du, visst följer väl Rickard med dig i eftermiddag? Nej, mamma. Han har fått en boll på pekfingret och måste operera det precis då. Men jag klarar mig själv. Nej, sa mamma. Det här är ingenting man gör själv. Så mamma kom. Och tur var det. För när jag kom in i väntrummet på kirurgen, då blev jag medveten om allvaret. På kirurgen delar cancerpatienter väntrum med folk som har brutit ben. Benbrotten sitter på ena sidan i väntrummet. Mitt emot sitter de andra. De som är knäpptysta. De med sjalar virade runt huvudet. De som döljer att de inte längre har något hår. Jag gled tyst in bland sjalarna och satte mig ner. Vänliga, allvarsamma ansikten vändes mot mig. Och jag noterade att alla var äldre än jag själv. Ett par kvinnor tittade rakt på mig och de såg så ledsna ut. De förstod vad som väntade mig. Själv befann jag mig mitt i ett stort missförstånd. Jag väntade bara på att någon skulle konstatera det så jag kunde åka hem till barnen. I min familj dör man inte. Vi blir inte sjuka. Vi är starka norrlänningar. Så vad gör jag här? Plötsligt blev jag starkt medveten om att jag var någons barn. Mammas och pappas Anna-Karin. Jag tog med mamma in till läkaren. I min familj är vi starka. Men ensam är inte stark. Det är ett skittryck. Jag fick lära mig det här. Läkarna sa att det inte såg bra ut. Kanske skulle det gå att operera. Nu följde några svåra veckor av ovisshet och djup rädsla. Rickard och jag bestämde oss för att inte säga någonting till barnen förrän vi visste att det var möjligt att operera. Veckorna var så väldigt långa och dagarna och timmarna tog så en evinnerlig tid på sig att passera. Varje kväll när barnen hade borstat tänderna och lagt sig för att läsa, då smög jag över till grannen och fick två droppar av en gräsligt stark sömnmedicin. Jag hann just så pass ta mig hem och lägga mig i näslocknan på kudden. Så kom en ny dag som slutade med ett kvällsbesök hos grannen så att jag skulle kunna sova. För mig handlar allt om att sova sig till en ny dag. Och en ny. Och så ännu en. Det var mitt sätt att få de här veckorna att gå. Fram till dagen då jag skulle få veta om det där som jag inte förmådde säga namnet på, om det där skulle gå att operera. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn, I push it down, push it down. Chandelier med Sia. Jag ska svinga mig från takkronorna. Jag ska leva livet som om morgondagen inte existerar. Jag ska flyga som en fågel genom natten. Den här låten lyssnade en nära vän mycket på när jag berättade för henne att jag till sist hade fått beskedet bröstcancer. Och när hon var ledsen föreställde hon sig mig svingandes från takkronorna. Paulina, vår dotter som då var 10 år, hon grät i flera timmar kvällen då vi berättade att jag var sjuk. I vår familj dör man inte. Vi blir inte sjuka. Vi är starka norrlänningar. Den här kvällen vid min dotters säng hade jag svårt att tro på det själv. Lillebrorsan David, han visste inte riktigt hur han skulle bete sig. Han tittade på stora syster som grät och var alldeles utom sig. Och han klämde själv fram en stunds gråt. Kanske tänkte han att det var vad som förväntades av honom. När tårarna hade torkat och frågade han mig om jag fick fortsätta köra bil nu när jag hade cancer. Smittade? Nej, det smittade inte. Men det gör komplicerade avtryck. För alltid. Jag är så ledsen att jag har tvingats ge mina barn den här upplevelsen. Men det gick att operera. Det visade sig att hela bröstet skulle bort. Och jag hade fått höra att en sån operation skulle kännas som en träningsverk efter ett pass på gymmet. Alltså det lät ju inte så farligt. På uppvaket bet jag ihop. Jag är en stark norrlänning. Stark. Stark. Så snart tankarna klarnade skrev jag klart en artikel. Och så skrev jag ihop ett seminarieförslag till bokmässan i Göteborg. Men när kvällen kom förstod jag att jag nog skulle behöva ställa in morgondagens möten. Bland annat på banken där jag sitter i styrelsen. Jag smsade bankchefen och förklarade. En kirurg har skurit bort mitt högra bröst idag. Jag ber om ursäkt att jag ställer in med så kort varsel. Det här var mitt sätt att försöka hantera allting. Det kan låta helt vansinnigt, jag förstår ju det. Men det är inte lätt att veta hur man ska vara just när man har fått cancer. Av chocken fick jag stora problem med mitt minne. Och eftersom jag inte berättade öppet för folk så var det svårt att hantera jobbet. I mitt arbete tänker, analyserar, föreläser och skriver jag. Och att då inte ha något pålitligt minne, ja det är svårt. Att läsa två på varandra följande meningar och också kunna minnas den första, det var en färdighet som kom tillbaka först med tiden. Efter ett år ungefär började allt flyta smidigare för mig. Då började också håret växa tillbaka. Hälften av kalufsen hade försvunnit i ren förskräckelse som en följd av chocken. Men svåra skulle det visa sig att tillåta sig att få vara ledsen och rädd. Jag gav aldrig mig själv något utrymme för det. Sen fick jag också höra från sjukvården. Det du har varit med om, det är ingenting man blir sjukskriven för. Och därför bet jag ihop. Och när jag kände mig liten och ledsen och rädd, då tog jag det som ett tecken på svaghet. Och jag bet ihop ännu mer och ansträngde mig ännu hårdare för att dölja det som pågick på insidan. Cancerbesked och ett förlorat bröst är inget man blir sjukskriven för. Man borde inte få säga så till folk. Under den här tiden ringde många fina människor och frågade hur det var. Om det fanns någonting de kunde göra. En kväll tjuvlyssnade jag när min man Rickard pratade med en gammal barndomsvän från Kalix. Jag hörde Rickard säga. Vi tacklade tillsammans, men det är klart. Jag har tänkt på hur allt skulle bli. Om jag skulle bli ensam med barnen. Den här låten har Rickard valt. It's Kent utan dina andetag. Plötsligt satt jag där med ett bröst. Ena halvan av min kropp såg ut som en pojkes. Alldeles platt och fascinerande slät. Den andra sidan var jag. Paulina föreslog att jag skulle ta bort båda två. Så skulle vi bli mer lika varandra. Jag och min 10-åring. Under den här tiden hade jag ett lösbröst och på morgon utarbetade jag en ny rutin. Du vet när man ska gå hemifrån och kolla om man har med sig det viktiga. Handen i fickan för att kolla nycklarna, plånboken i väskan och så lösbröstet i BH:n. Check! Rutinen tog form efter att jag hade åkt till en stor mässa i Stockholm för att föreläsa och insåg att bröstet låg kvar hemma i byrålådan. Man står bara en gång i strålkastarljuset med en hoprullad strumpa i BH:n. Sen utvecklar man säkerhetsrutiner. Nycklarna i fickan, börsen i väskan och så lösbröstet på plats. Check och dubbelcheck. Om man väljer att rekonstruera sitt bröst kan man göra det på lite olika vis. Man kan välja ett implantat, men då bara i ett bröst. Det andra bröstet räknas som en skönhetsoperation och det är ingenting som landstinget i Västerbotten bekostar. Alltså då har man ett bröst som åldras naturligt och ett plastbröst som beter sig på ett annat vis. Jag sa att jag hellre ville vara helt utan bröst än att operera in främmande material i min kropp. Kirurgen valde då att flytta upp min mammamage och bygga ett nytt bröst av den. Koppla om ett blodkärl och flytta min navel. Jag har alltså ett nytt bröst som är byggt helt och hållet av min egen kropp. Det är rätt så häftigt. Även om jag nu har ärrkors och tvärs över hela min kropp. Alltså ärligt talat inte klok ut och skulle förmodligen kunna skrämma småbarn som stannar i växten om de fick syn på mig i ett omklädningsrum. Men när jag tittar på min kropp och mina ärr väljer jag ändå att tänka på mig själv som en krigare. Anna-Karin Kansen, 1-0. Nu har jag förstått att vi i min familj kan bli sjuka. Vi kan dö. Också min älskade mormor som är 100 kan dö. Men vi är starka norrlänningar. Särskilt om vi får vara det tillsammans med andra. Jag väntade länge med att berätta på nätet om min strid mot cancern. Och när jag väl gjorde det blev jag överrumplad av människors reaktioner. I mitt arbete har jag pratat så många gånger om den positiva kraften i sociala medier. Om nätet som en bra plats där vi kan lyfta, stötta och se varandra. Och som en viktig motbild till näthat, mobbning, härskarteknik och allt annat elände. Ändå blev jag så tagen på sängen av reaktionerna när jag själv skrev om min sjukdom, om rädsla och om att krympa och växa sig stark igen. Människors kommentarer vällde in som en stor varm våg. Flera tusen avtryck lämnades. Det var tummar och hjärtan på Facebook och Instagram. En del var publika och för alla att läsa, andra mer privata. Många delar också med sig av sina egna upplevelser. En skrev att hon precis fått sitt helvetes besked om bröstcancer. En annan stod förtvivlad mitt uppe i sin behandling och visste varken ut eller in. Och mitt i allt skrev en småbarnspappa i min egen ålder och berättade att han just blivit ensam kvar. Riktigt hur det skulle kännas när bekanta och obekanta skickar sin kärlek till mig, det var jag inte beredd på. Nätet kan vara himla fint. Det blir vad vi gör det till. Som jag har sagt tidigare här idag, jag är försiktig med vad jag lägger ut på nätet. Men jag är glad över att jag vågar berätta om min cancerknöl. Pride med U2. Rekonstruktionen gick bra. När det hade gått en tid och jag hade lämnat både rullatorn och sjukhuset bakom mig bad min då 7-årig son att få titta på bröstet. Han satt länge och betraktade, sen sa han. Men åh mamma, så fint, så lent, som en liten hundvalp. Och är du inte glad nu mamma, nu när du är lite mer normal igen? Ännu återstår några mindre operationer innan det börjar se ut som ett riktigt bröst. Men jag har valt att vänta med dem. Jag behöver en paus från allt och slippa känna mig som en patient. Jag behöver få hitta tillbaka till mig själv igen. Till Anna-Karin Nyberg, som är mamma, kompis, fru, dotter, nätforskare, författare, chef. Hon den där med färgstarka klänningar som vevar med händerna när hon står på scen.
Jag ska bara vara min själv.
Lale, bara vara mig själv. Nu kommer det lite skvaller om Klara Lidström, underbara Klara. Jag får ofta frågan om hur vårt samarbete ser ut. Vi har gjort massor av föreläsningar och skrivit en rad barnböcker tillsammans. Och jag räknar Klara som en av mina närmaste vänner. Hon är en sån där riktig och ärlig vän som står kvar när andra tycker att det känns läskigt att dra sig undan. Men hon är fasen den rörigaste människan jag någonsin har jobbat med. Det kanske man inte kan tro när man ser alla fina, städade och tillrättalagda bilder från våra böcker. Alltså ärligt talat, jag får hålla ett galet tempo. Jag blir anfådd av att hålla kaoset stången. Medan jag diskar av en karaff, ja då har hon hunnit dra fram en helt ny 64-delars servis. Hon får mycket gjort den där människan. Det är väl därför hon är framgångsrik. Det är ett typiskt drag för de där digitala entreprenörer som jag har stött på i min forskning. De är kreativa, modiga och låter sig inte stoppas av vardagliga ting som smutsdisk. Jag har följt dem i min forskning i 10 års tid och det blev en annan bok, Digitalt entreprenörskap. När jag skrev den ville jag få fram hur människor bygger upp företag med hjälp av sociala medier. Hur hittar man kunder? Hur marknadsför man sig? Och hur bygger man ett varumärke med hjälp av nätet? Det är just vad de digitala entreprenörerna är duktiga på. De skapar jobb utifrån sin hobby. De entreprenörer jag började följa 2007 var pionjärer. De var ofta kvinnor och flera av dem försökte nu tjäna pengar på det som kvinnor i hemmet i alla tider har gjort gratis. Baka till exempel. De var också skickliga på att bygga upp nätverk så att de närde varann genom generöst samarbete. Till exempel så här. En kvinna lär sig att tjäna pengar på dekorerade muffins, så kallade cupcakes. En annan drar in sin lön på att fota sådana cupcakes och lägga ut bilderna på nätet. En tredje förstår hur man drar in pengar på nätannonser i det här sammanhanget. Till exempel en annons på det bakpulver som används för att få cupcakes så där fluffiga. Plötsligt växer det fram helt nya jobb. Jobb som de skapat själva genom att lära varandra vad som funkar. Allt från idé till teknik och lagar och regler. De skapar också en ny anda där man var väldigt positiv och drev på varandra. Heja, heja, vad duktig du är! Den här positiva andan i kombination med idén om att tjäna pengar på något som kvinnor tidigare har gjort gratis reta upp människor som stod utanför den här nya gemenskapen av digitala entreprenörer. Jag minns en kommentar som just en sån här bullbakande bloggare fick från den här tiden. Du bygger en karriär på att baka bullar. Jag har bakat så mycket bullar under åren och aldrig har jag då känt behov av att visa upp det för folk. Vad är det för märkvärdigt med dina bullar? Ungefär så här kunde kritiken också låta i tidningsartiklar och tv-debatter. Kritiker fokuserar på att bloggarna tydligt sökte bekräftelse. Man lyfte fram att de hade stora bekräftelsebehov, kanske till och med ohälsosamt stora. Det var synd om dem. Vore det inte bättre om de skaffade riktiga vänner och någon vettigare sysselsättning? Själv fick jag den här frågan på en konferens. Varför väljer du att forska på de här tragiska personerna? Och vad tror du som forskare att det ska bli av dem? De här frågorna ställdes för bara 10 år sedan. Men jag tänker att det faktiskt var en annan tid. Och jag hade själv aldrig kunnat ana vad som skulle hända med de här då unga entreprenörerna. Idag är de inte så unga längre. De är yrkesverksamma som fotografer, skribenter, stylister, sociala mediestrateger och kända programledaransikten. De har blivit det för att de har en enorm fingertoppskänsla för vad som funkar i sociala medier. En del har valt att stanna kvar på nätet och bygga vidare på sitt varumärke. De kallar sig idag influencers, influerare om jag skulle översätta det fritt på svenska. Idag vill stora företag samarbeta med dem och få hjälp från deras kunskap om vad som funkar på nätet. Företagarnas intresse handlar också om trovärdighet. Influencers har under många år byggt upp en följarskara som litar på deras omdöme. Det är en draghjälp som företag gärna betalar för. De kallar sig alltså influencers och eftersom de kan nätet så är det de som har makten där. Och eftersom nätet är en del av våra liv idag så kommer de att påverka dig och mig, vare sig vi märker eller inte. En stor influencer är Isabella Löwengrip som de flesta känner som Blondinbella. Hon är trovärdig för sin följarskara. När hon rekommenderar en vara kan den sälja väldigt bra. Blondinbella har funnits länge för sina läsare och det finns en relation och en tillit dem emellan. För drygt ett år sedan bloggade Blondinbella ut ett inlägg som överraskade mig. Hon visar bilder från en lunch med Centerpartiets ledare Annie Lööf. Båda hade småbarn med sig och de åt tillsammans. Kanske var det för att utbyta erfarenheter av småbarnslivet. Kanske för att de bara gillar varandra. Kanske för att de tyckte om att prata om företagande. Det kan vi inte veta. Och vad de pratade om spelar egentligen ingen roll. Men jag tänker att det var väldigt bra för Annie Lööf att hon var på bild tillsammans med Blondinbella. Precis som det är bra för företag att få draghjälp av en stor influencer. Ibland när jag stöter på alla de här starka, drivna och kreativa människorna genom mitt jobb, då tänker jag på en annan kraftfull kvinna. Min mormor Greta. Hon föddes 1917 och jag undrar vad som hade hänt om hon hade varit jämnårig med Blondinbella. Jo, jag tänker på mormor och hennes överblivna matlådor. De där som hon ger bort till tiggare utanför mataffären. Vad hade hon gjort om hon hade varit en influencer? Kanske hade hon också fått andra att ge sin lunchlåda till människor som bättre behöver dem. Jag tror det, mormor. Tack för att du lyssnar på mitt sommar här i P1. Tekniker har varit Björn Nitzler och producent Erika Dahlgren. Mormor, vart du än är, jag vet att du lyssnar. Släpp rullatorn, nu dansar vi.
Det var Sommar i P1 med Anna-Karin Nyberg, producent Erika Dahlgren. Alla sommarprogram finns att lyssna på när du vill i vår app Sveriges Radio Play.